Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, du lyssnar förstås på CL-podden med mig, Christian Dahlström, och med oss från den dimma som omger alla nyblivna förstagångsfäder, finansmannen och ex-ungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara tillbaka.
Kul att ha dig tillbaka. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är fullt upp med både bebis och jobb som verkligen inte går på lågvarv.
Nej, just det. Du jobbar ju i läkemedelsbranschen, så det fortsätter väl som vanligt ungefär. Och du har ju dessutom blivit pappa då, till en liten stackars Juventus-supporter alldeles nyligen. Blev det en Juventino eller en Juventina? Vill du avslöja det för lyssnarna?
Jo, men det är en liten Juventina.
Härligt. Stort grattis. Det är riktigt kul att ha dig med igen. Jag ska på en sån här online after work om en stund. Har du haft sånt?
Ja, en gång faktiskt körde vi det.
Ja, vi får se hur det blir. Det blir ett lite kortare avsnitt i gratisdelen idag. Sen kommer ett långt Patreon-avsnitt som vanligt, som även den här gången handlar om en historisk CL-final, vilket var jävligt uppskattat förra gången då jag och Andreas Persson gick igenom Milan-Juventus i finalen 2003. Ett av de mest uppskattade avsnitten i poddens historia, vill jag säga, med en ordentlig historisk bakgrund och sen våra analyser av matchen och spelarna. Så idag blir det ett nytt sånt avsnitt, och för den som vill joina Patreon-tåget och lyssna på även den delen så blir man Patreon på patreon.com/CL-podden. Länk finns också i avsnittsbeskrivningen. Det kostar alltså från 10 kronor i månaden. Så får ni tillgång till de magasinslånga avsnitten, ofta nästan dubbelt så långa som det ordinarie gratis avsnitten. Så det är en no-brainer deal, som ni väl kallar det i finansbranschen. Inte sant, Jesper?
Exakt. Och sen, men så kan man väl tillägga att det kommer ju inte bara vara såna här retro avsnitt som hela medievärlden sköljs över med just nu, utan du har väl andra saker på gång också, och det var väl annat innan det här också som du kunde lägga in i det här segmentet.
Precis. Du då hjälper ni även en liten minikris i min frilansjournalistik karriär. Jag kommer att vara tvungen att till skillnad från dig då, söka sån här korttidspermittering från staten nu. Jag har klarat mig på egen hand tills nu, men nu är det så illa att jag inte kommer att kunna ro i runt det här ekonomin på egen hand. Så att, men det känns ändå helt okej. Hur som helst då, idag har vi en kort uppdatering på coronaläget som vanligt just nu då. Sen kommer vi att köra det hyllade segmentet från förra avsnittet där vi jämför spelarvärdet på olika spelare. Fy helvete vad jag själv personligen gillade det. Tyckte det var löjligt roligt faktiskt, och väldigt uppskattat av er också, verkar det som. Sen är det alltså ett långt Patreon-segment där vi går igenom en historisk final som innehåller José Mourinho, Emmanuel Adebayor och Michael Schumacher. Mer än så säger vi inte. Men du, vi börjar med corona-uppdateringen som jag hoppas att vi ska klara av även utan den förträfflige Andreas Persson, som inte hade tid att medverka just nu i den här, citat, lilla skitpodden, lät han hälsa er. Nej, skämt åsido, så har ju dödstalen i Italien och Spanien sjunkit från uppåt nästan 1000 om dagen till runt 200 just nu. Så man har sakta men säkert börjat öppna upp de här länderna igen. Återstår förstås att se ifall det innebär en backlash med stigande dödstal, vilket ju vore förödande förstås, även för chansen att se fotboll på tv. Kevin Bader skrev ett väldigt bra inlägg om Bundesligas plan för att börja spela igen. Det är en plan på 40 sidor, ett dokument med 40 sidor med, så vitt jag kan bedöma, väldigt genomtänkta åtgärder. Kevin var även med i Nyhetsmorgon och pratade om den planen igår, tror jag. Väldigt bra och proffsigt som vanligt av Kevin. Den uppmärksamma lyssnare noterar för övrigt ett mönster här. Axel Olsson har gått och blivit Viasat-kommentator. Kevin är också med i tv. Jag har blivit arbetslös, talanglös, utblottad. Det är ingen munter trend där, Jesper.
Nej, det ser inte jättekul ut på alla delar av trädet.
Nej, det gör det inte.
Kanske får kapa grenen Christian Dahlström.
Ja, det är det som ligger närmast till hands.
Osar inte framgångsrikhet.
Nej, verkligen inte. Det ska gudarna veta. Du, hur som helst då, Bundesliga kommer att dra igång lördagen den 16 maj, slog de fast idag faktiskt. Så första omgången där kommer bland annat Schalke mot Dortmund spela. Så det blir en häftig match, om än en spökmatch utan publik då. Och jag lyssnade för övrigt på en intervju med Rabbi Motondo i Schalke 04 som berättade om hur de tränar numera. Alltså, de byter om var för sig, vissa i liksom pressrum och andra random rum på arenorna. Allt för att inte samlas inomhus. Och i det här inlägget på Fotbollskanalen förklarar Kevin med bilder ur den här planen från Ligaförbundet hur matcharenan kommer att delas in i olika zoner, vilket man gör för att liksom på ett strukturerat sätt fördela de personer som måste vistas på de olika områdena vid olika klockslag utan att det leder till större folksamlingar. Det kommer enligt den här planen att befinna sig runt 300 personer inklusive spelare på arenan under matchdagen, berättar Kevin. Man har också en massa andra åtgärder, som att alla dörrar på arenan är öppna för att undvika att behöva ta i dörrhandtag och så vidare. En central del i den här planen är förstås coronatestningen. Man kommer att behöva runt 20 000 sådana här testkit, och enligt Ligaförbundet kommer det inte att belasta sjukvården eftersom man i Tyskland enligt uppgift har mer tester än vad som krävs redan nu då. Spelarna började testas i torsdags i förra veckan och planen är att de ska testas regelbundet framöver. Förslaget innebär att spelarna kommer att vara i en sorts karantän när Bundesliga är igång. De får bara vistas hemma på klubbområdet och matcharenan och däremellan får de enbart köras i privata bilar. Rekommendationen är att även spelarnas familjer ska testas regelbundet, men det här är enligt förslaget frivilligt. Om en familjemedlem som har nära kontakt med spelaren tackar nej till testning så måste personen i fråga föra en slags dagbok och skriva ner vilka personer som hen kommer i kontakt med från omvärlden. Och skulle det ske att en familjemedlem har haft kontakt med någon från omvärlden utan att ha burit rekommenderat skydd så måste hen testas, annars får spelaren inte återvända till hemmet. Man har också beslutat att om en spelare visar sig smittad så bör man sätta hela laget i karantän. Kevin skriver så här: hur det här ska omsättas i praktiken är ännu inte klart och kommer presenteras senare. DFL menar i alla fall att det finns rum för att justera spelschemat ifall något lag skulle drabbas av corona. Och jag pratade lite med Jakob Gudiol, eller frågade honom på Twitter. Han är ju en rätt känd så här, vetenskapsperson och twittrare och dessutom gammal fotbollsspelare. Och en av dem som jag tror har bäst koll på coronasituationen i Sverige och Europa. Och han skrev så här till mig: med gott om testning av spelare och andra runt omkring bör det funka, tänker jag. Och Tyskland har ju bra testkapacitet redan. Så vad tänker du om allt det här, Jesper?
Nej, men jag tycker först och främst att det är jättekul att det kommer igång någonstans, förutom någon obskyr vitrysk liga. Samtidigt så jag är lite orolig för vad som händer ifall det är någon som bli smittad ifall det är något lag som liksom drar fördel eller får nackdelar av att spelare eller dess anhöriga drabbas av viruset. Så jäkligt spännande att se hur det kommer funka i praktiken.
Ja, verkligen. Det får man säga. Men det andas ändå stor optimism i fotbolls-Europa. Mycket tack vare Bundesliga i press i olika länder idag. Nu när det har klubbats av Angela Merkel och andra inblandade. Jag såg att Kevin rapporterade från presskonferensen idag också att de överväger 5 byten och så vidare. Så att det mesta verkar i alla fall vara klart. Jag lyssnade även på en intervju med en klubbägare i League One i England som sa att klubbarna där har fått uppskov med skatteinbetalningar. Spelarna har sänkt sina löner dramatiskt under krisen och supportrarna har dessutom fortsatt köpa biljetter för att stötta klubben. Men om man inte kommer igång med fotbollen innan de närmsta 2 månaderna eller så kommer väldigt många lag i England att gå under helt enkelt och försvinna. Det är inget snack om saken, menade han på, som ju själv äger, jag tror det var Peterborough United eller vad de heter, och det kommer även att påverka de större lagen. Vi har ju sett redan då både Juventus och Barcelona exempelvis har riktigt stora problem, även om de såklart kommer att klara sig undan konkurs i slutändan. Den här klubbägaren sa att det finns sätt att likt den här tyska planen då minimera riskerna för att spelarna smittas. Spelarna kommer ju att testas oerhört noggrant flera gånger i veckan till skillnad från en massa andra average Joes som jobbar på arbetsplatser med en massa kontakt med långt fler personer som de inte har någon aning om ifall de träffar har testats eller inte. Så ja, jag vet inte, vad tänker du om det här? Det låter ju ändå som att säkerheten är hyfsat hög liksom.
Jo, det kan jag verkligen hålla med om. Det låter som man har tänkt igenom det från fotbollen väldigt ordentligt. Sen kan man ju fråga sig om det är det rättvist att fotbollen får sådana stora fördelar kanske gentemot andra företag och industrier och så vidare. Men ja, det är som det.
Ja, precis. Så en annan detalj är ju att de inte behöver åka kollektivt till jobbet, de här spelarna, så som de flesta vanliga arbetarna behöver göra. Det är ju en jättestor smittspridningsrisk som de totalt slipper. Så ja, jag tycker faktiskt, jag blir mer och mer övertygad om att det här är en bra idé. Och den här klubbägaren påpekade också att många är ekonomiskt beroende av att ligorna kommer igång igen. I Italien är fotbollen, hörde jag, den fjärde största industrin eller så. Och i England sysselsätter den också väldigt mycket människor. Sen är det klart att för många av dem, liksom kioskägare, restaurangägare, försäljare på arenan och så vidare, så spelar det liksom ingen roll om ligan drar igång eftersom det är utan publik. Men på sikt så påverkar det dem också då, eftersom att klubbarna, ifall klubbarna går under så ser det ju ännu mörkare ut för dem i framtiden. Så ja, han sa också att det finns väldigt många professionella och semiprofessionella fotbollsspelare i England som inte har någon utbildning och som skulle ha svårt att komma in på arbetsmarknaden. Just det kanske inte är något jättestarkt argument, men, och det finns naturligtvis goda argument emot att dra igång också, som Andreas inte minst har delgivit oss. Men jag tycker ändå att det här är ganska starka papper för att liksom smyga igång det här och se vad som händer i alla fall, eller vad tänker du?
Jo, men jag håller med. Sen kommer det ju uppstå troligen väldigt många diskussioner under den här tiden. Liksom, vad händer ifall det här händer? Vad händer ifall man nu startar igång det och det är något som gör att man måste flytta matcher eller lag måste eller få fler än en spittad spelare eller nyckelspelare eller och så vidare liksom. Så det jag tycker det känns jäkligt kul, men skakigt ändå, måste jag säga.
Ja, men det får man säga. Det är ju liksom, det känns ju typ 50-50 om det här kommer att hålla eller inte. Så det är inte så att man känner sig superövertygad. Men ja, det känns ändå lite hoppingivande också, tror jag. Alltså, eller för mig personligen. Men jag tror att folk, fotbollssupportrar rent generellt, känner att ja, men det finns hopp om livet på något sätt. Och alltså, den här karantänen är liksom jobbig nog som den är, även om liksom jag har klarat mig bra och du också verkar som. Så alltså det är ju trivialt, men det vore ändå, det skulle inte skada om man kunde se lite fotboll på TV under den här perioden, så man får koppla bort sorger och besvär en liten stund och bara bänka sig framför en live fotbollsmatch. Det skulle ju inte skada moralen i samhället, tänker jag.
Nej, verkligen. Sen ska det bli spännande att se också hur det kommer kännas att kolla på en fotbollsmatch på TV där det inte är någon publik överhuvudtaget.
Mm.
Det kommer ju bli en stor skillnad. Alltså.
Kommer
det kännas som en ordentlig tävlingsmatch, eller kommer det vara träningsmatch i februari på Tele2 Arena? Liksom?
Mm. Ja, men exakt, och det är ju, vi fick ju några sådana exempel redan innan med ja, men till exempel CL-matchen där mellan Dortmund och PSG och vad det var, och det var ju inte riktigt samma sak, det måste man säga, och nu kommer det bli ännu mer annorlunda och kännas kanske ännu mer artificiellt, eller vad man ska säga, när de kommer vara tvungna att liksom ta till, alltså de kommer, som jag har förstått det, få sitta med sådana masker på sidan av planen. Jag gissar att det liksom blir minimalt med kontakt mellan spelarna, inga liksom handskakningar och vad det nu kan vara, inga bråk på planen och sånt där, antar jag. Så att vi får se helt enkelt. Franska ligan har ju avslutat den här säsongen, och jag lyssnade på en fransk fotbollsjournalist som sa att det här delvis har att göra med att man inte alls har lika mycket pengar att förlora på det i Frankrike som man har de andra länderna. Jag tror att han nämnde att det var runt 150 miljoner euro eller så som går förlorade om man avslutar säsongen i förtid. Så till skillnad från Premier League då, som kan förlora runt 1 miljard euro eller så, om jag minns rätt. Och La Liga ligger väl mellan 0,5 miljard och 1 miljard euro eller något i den stilen. Och Italien en liten bit under det. Jag tar de här siffrorna med en stor nypa salt eftersom jag skjuter från häfterna. Men det är helt klart skillnad i alla fall. Och franska ligan är ju inte lika pengast in som de andra ligorna, även om de har ökat sitt tv-avtal en del de senaste åren och löst bättre och bättre tv-dealar sen Neymar och sådär kom dit. Så jag tror att den här journalisten sa att deras tv-avtal löper ut efter den här säsongen också. Jag vet inte om jag missuppfattade honom, för jag förstod inte riktigt varför det skulle spela någon roll, men så kanske det är. Vidare så sa han också att franska politiker, Emmanuel Macron bland annat då, har varit väldigt angelägna om att stänga ligan. Man har förbjudit sportarrangemang till och med september, och de ska till och med ha ringt, alltså toppolitikerna har ringt till andra länders politiska ledningar och försökt övertyga dem om att göra detsamma för att visa någon slags enad front i Europa. Och slutligen så sa han att även om fransmän älskar fotboll så är de inte lika besatta på det sättet som man är i många andra länder. Alltså man har även andra sporter som är stora förutom fotbollen. I länder som Spanien är det också så att fotbollen hänger ihop och är ett draglok till andra sporter, inte minst ekonomiskt. Så därför får det ännu större konsekvenser ifall man avslutar säsongen där. Så det liksom pendlar ju mellan hopp och förtvivlan i Italien, Spanien och England med nya besked nästan dagligen. Och jag har ju varit övertygad om att man inte kommer att stänga säsongen eftersom det blir för dyrt helt enkelt. Jag är inte lika övertygad om det längre, men jag tror fortfarande att så länge inte dödstalen och smittan börjar öka igen och vi får så pass allvarliga lägen som i Bergamo i mars, april där, så alltså där sjukvården kollapsar och sådär, så tror jag fortsatt att det mest troliga är att det blir någon form av fortsättning även i England och eventuellt i Italien också och i Spanien då. Barcelona och Real Madrid har väl börjat träna i igår tror jag med masker och sådär. Vi har förresten också redan sett att Lyon och andra klubbar förbereder stämningar mot ligan, även om jag gissar att de kommer att hitta någon slags ekonomisk lösning på det där, klubbarna och ligaförbunden sinsemellan där exempelvis. Ja, men klubbarna över Lyon kanske själva eller via ligaförbundet på något sätt får ge liksom en mindre del av sina kommande Europacup-inkomster för nästa säsong, som på något sätt då motsvarar Lyons ändå ganska dåliga chanser att nå åtminstone CL. De låg ju trots allt sjua i Ligue 1 med 10 poäng upp till tredje platsen med 10 omgångar kvar. Vad tror du om en sån förlikningsmodell i Frankrike?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Alltså jag tror ju att det kommer bli så, något liknande det, men det är ju större än så också i de här ligorna där man verkligen har avbrutit säsongen. Var det Amiens i Frankrike där, samma goda spelare som hade bara någon poäng upp till det negativa strecket, men nu åker de ur. Eller de som låg överlägsna etta i holländska andra ligan får inte kliva upp till exempel. Och Det är mycket, många som är missnöjda, men samtidigt så är det säkert många som är väldigt positiva, som klarar sig kvar i högsta ligor eller på Europaplats på grund av att man avbröt säsongen här, liksom.
Ja, men precis, så är det. De har ju öppnat en can of worms ur ett juridiskt perspektiv här som kommer nog bli jävligt tufft att hantera, men jag skulle gissa att det slutar med någon form av ekonomisk fördelning efter liksom sannolikhet att man hade nått Europa. Jag såg idag att Jean-Michel Aulas i Lyon, deras president, gick ut idag och sa att ja, men vi kanske ska se nu när Bundesliga drar igång och kanske överväga. Och, alltså han, eller de vill ju absolut att ligan ska fortsätta. De är ju desperata efter det ändå. Men, så han greppar ju efter halmstrån här så gott han kan. Jag tror ju att beslutet kommer att stå fast ändå då, men ja, vi får se helt enkelt. Vi lämnar därmed corona rapporteringen och då tänker jag att vi kör ett sånt här transferjämförelsesegment. Är du peppad för det, Jesper?
Ja, det ska bli kul. Det var kul att lyssna på förra gången.
Eller hur? Det är så oväntat roligt, tycker jag. I brist på annat så tycker jag att det känns som ett jävligt roligt roligt sätt att podda, och eftersom marknaden är så himla osäker nu så jämför vi alltså spelare efter vem vi tror är mest värd, inte hur mycket de är värda. Vi tänker oss alltså att marknaden har gått ner ungefär lika mycket på ett bräde. En första indikation på hur mycket klubbarna tänker sig att marknaden har gått ner fick vi ju nu i veckan när Bayern München enligt Sportbild har kommit överens om ramarna i ett femårskontrakt med Leroy Sané, och deras inledande bud, eller basis for negotiation som Sportbild skrev på Twitter, ska vara 40 miljoner euro. alltså till i transfersumma till City. Man tänker sig att den här övergångssumman kommer att landa mellan kanske 50-60 miljoner till slut, max 60 då, vilket i så fall skulle vara ja, men ungefär hälften av de summorna som diskuterades förra sommaren. City har dock avfärdat det här budet i brittisk press idag. De har inte direkt likviditetsproblem och de är ju inga pushovers City får man säga. Samtidigt så vill de kanske inte behålla en spelare som lär bli ännu mer omotiverad och lack med tiden nu. Han har ju varit på väg därifrån länge och har dessutom utgående kontrakt nästa sommar. Och City måste ju också inse att marknaden är vad den är just nu.
Sen drog han ju på sig en tuffare skada också, vilket påverkar värdet. Plus att City fick sin Europa-ban, vilket där vi inte vet hur det landar riktigt än. Men det finns ju andra aspekter som påverkar hans värde, eller Bayerns värdering av honom i just det här specifika fallet.
Ja, men absolut. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Så jag tycker inte att 50-60 miljoner känns helt uppåt väggarna. Men jag skulle ju inte bli förvånad heller ifall City spelar tufft här och skiter i det. Det är inte någon extra miljon euro som de behöver mest av allt just nu heller. Transferguron på Di Marzios engelska sajt, David Amoyal, som jag har varit med på den här tidigare, han menar för övrigt att sådana här swap-dealar kommer bli vanligare framöver, alltså bytesdealar, som ju är ganska vanligt ryktesvägen, även vanliga transferfönster, men som ganska sällan går igenom. Men då tänker han på den typen av dealar som Juventus och Roma gjorde med Pellegrini och Spinazzola, där man har amorterat ner övergångssummorna sen tidigare rätt mycket, som i fallet med Spinazzola, eller som i Pellegrinis fall att det är en egen produkt. Så båda spelarna ger bokföringsmässiga vinster samtidigt som man egentligen bara byter rätt liksom, likvärdiga spelare mellan lagen. Man frigör alltså bokföringsmässiga tillgångar, eller vad man nu ska kalla det. Jag antar att han har rätt, det brukar han ju ha. Jag tänker ju i och för sig att FFP-regelverket kommer ju att pausas här, så ur det perspektivet kanske det inte är lika viktigt att hämta hem bokföringsmässiga vinster just nu, utan kanske snarare att man kan spara dem då. Men en annan aspekt kan ju vara att det här kan bli en lösning på eventuella dödlägen på marknaden nu, där klubbarna inte kan liksom kanske komma överens om hur mycket som är en marknadsmässig övergångssumma, eftersom marknaden är ett slags undantagstillstånd just nu. Det beror ju i stor utsträckning på hur länge man tror att den här pandemin kommer fortsätta och hur mycket den kommer att påverka fotbollen på sikt. Och det kan ju klubbarna ha ganska olika idéer om. Och om man då kan hitta två spelare som är ungefär likvärdiga värde och som fyller respektive lags behov bättre än den utgående spelare, så att säga, så då behöver man inte oroa sig lika mycket för att man gör en dålig affär. Så jag tycker det låter rimligt. Men hur som helst, Leroy Sané är ju en affär som potentiellt skulle kunna bli ett slags riktmärke. En första indikation på hur mycket marknaden har gått ner. Eller hur resonerar du?
Jo, men så kan det absolut vara. Sen kan man ju, precis som det vi har varit inne på, kanske luras lite av allt som... Som allt annat som påverkar just den affären. Men det ska absolut bli spännande att se vart det tar vägen.
Ja, men det ska bli spännande. Men som du säger så finns det lite brus i den övergången att ta hänsyn till också. Men du, vi kör jämförelser istället då. Och där är det så alltså att vi båda gissar på vem av två spelare som är värd mest just nu. Jag tänker att vi börjar med en fight mellan två spelare med nordafrikanska rötter. Nabil Fekir mot Hakim Ziyech. Båda två är ju 93-år. Fekir var ju otroligt nära Liverpool. Och var ju en av de hetaste transfersagorna. Var det förra sommaren? Eller när var det?
Ja, det var väl något sånt. Han poserade väl, eller hade väl till och med tagit de här fotorna med Liverpool-tröja. Men så sket sig läkare.
Ja, just det. Och jag tror det var väl till och med så att han gjorde någon intervju med Liverpools supporterkanal eller sådär. Det var väldigt dråpligt och snöpligt alltihopa. Och sen då Hakim Ziyech, som ju var en av de här stjärnorna i Ajax lag som gjorde succé i CL förra säsongen, blir väl då lite olika formkurva. Rätt lika spelare. Ziyech ska ju gå till Chelsea, vet vi. Fekir är i Real Betis just nu. Vem väljer du här, Jesper, och varför?
Nej, jag väljer nog, eller jag väljer Ziyech, eftersom han spelar i Ajax, som är en mer framstående klubb än Real Betis, och verkligen bevisat på högsta Champions League-nivå att han är en toppspelare. Fekir var ju riktigt hypad kring där när han skulle till Liverpool för det han gjorde i Lyon, där han var fenomenal han med, men jag tror att det faktum att han spelar i Betis drar ner värdet, bara det. Och sen har han ju hans skadehistorik som inte talar för honom heller. Så jag säger definitivt Ziyech.
Mm. Ja, intressant. Själv så tänker jag, åldersmässigt så är det ingen större skillnad. Ziyech är några månader äldre faktiskt, men i fotbollsspelarår är väl kanske Fekir äldre med tanke på hans allvarliga skada som du nämner där för 3-4 år sedan, då han var borta nästan en hel säsong, vilket är ju väldigt dåligt för marknadsvärdet naturligtvis. Fekir är världsmästare, han har spelat på en högre nivå, även om Ziyech har varit framgångsrik i CL, så har Fekir spelat i franska ligan istället för holländska. Han har spelat i VM, La Liga nu. Mer beprövad överlag, men känns på något sätt mer som att han eventuellt redan har pikat i sin karriär. Kanske inte har kvar samma hunger heller, vad vet jag, efter VM-guld och sådär. Men jag väljer nog faktiskt ändå Fekir, men det är verkligen på håret. Och jag skulle inte bli förvånad om Ziyech är värd mer om ett år eller så. Eller ja, kanske till och med att jag väljer honom nu. Men vi kör att jag tar Fekir ändå för lite dynamik här. Och så går vi in på transfermarkt och kollar, som även idag får vara något slags facit då. Och där ser vi att Fekir värderas till ynka 32 miljoner euro, medan Ziyech värderas till 40 miljoner euro, vilket jag tror också var hans utköpsklausul. Men han har i alla fall värderats till som mest 50 miljoner, Ziyech Fekir till som mest 70 miljoner, men har dalat ner till under hälften alltså. Så att du får rätt här på något sätt, eller hur man ska säga. Och så fortsätter vi till nästa duell då, som jag tänker är, yes, en målvaktsduell. Gigi Donnarumma, yep, mot Thibaut Courtois. Hur tänker du här, Jesper?
Här tänker jag att Donnarumma, hans ålder och det han redan har uträttat i den unga åldern han har kommit upp i talar för honom. Sen vet jag inte hur till exempel klubbarnas ekonomi spelar in i det här, vad man kan få för dem. Men jag skulle värdera Donnarumma högre än Courtois, mycket baserat på hans ålder. Men om det skulle bli att de här klubbarna ska flytta i sommar, så går ju, tror jag, Courtois för dyrare, givet att Reals ekonomi ser ut på ett annat sätt än Milans. Men kollar vi bara marknadspris så lutar jag åt Donnarumma.
Mm. Ja, men jag är nog inne på liknande spår. Donnarumma har ju en enorm lön för italienska ligans mått mätt, och särskilt i Milan då, som är ju på dekis. Han har runt 12 miljoner euro brutto om året, men Courtois har eventuellt ännu högre lön. Jag tror att han har 13 miljoner euro brutto. Jag hittar inga bra uppgifter där. Men som du säger så är Donnarumma betydligt yngre, 99 mot Courtois som är 92. Så det är ju en enorm fördel för Donnarumma såklart. Courtois har dock 79 matcher för A-landslaget. Donnarumma har 16. Courtois har spelat i Atletico, Real Madrid och Chelsea. Han är beprövad på en helt annan nivå än Donnarumma. Courtois har bott utomlands i nästan 10 år i olika kulturer och länder. Och så, där, så han känns ju som en sure thing på ett annat sätt ur det perspektivet också. Courtois har också vunnit PL 2 gånger, La Liga 1 gång. Han har 6 titlar totalt mot Donnarummas mesiga supercupvinst i Italien. Donnarumma har fortfarande faktiskt inte ens spelat Champions League, medan Courtois har 6 säsonger i CL. Om man ska väga in kontraktslängd också, vilket vi inte brukar göra, men här är det ju så att Donnarumma bara har 1 år kvar på kontraktet, vilket ju är väldigt avgörande. Jag landar ändå på Donnarumma, men det kändes mer solklart innan jag började fundera på det och kolla på statsen och så vidare. Går man in på Transfermarkt så värderar de Donnarumma till 49,5 miljoner euro, ner från 55 som högst, vilket jag tycker är en intressant observation också. Oväntat lågt, kan jag tycka. Courtois har varit värd 65 miljoner euro som mest, men värderas nu till 48 miljoner euro. Så det, Donnarumma är lite mer värd enligt Transfermarkt. Ska vi ta en sista duell innan vi går in på dagens huvudnummer med den historiska CL-finalen? Vad tycker du?
Det tycker jag.
Mm, vad kul. Jag tänker att vi tar en mittbacksduell för en gångs skull. Och då kör vi på Matthijs de Ligt mot Milan Skriniar. Vad landar du i där och hur motiverar du det?
Jag landar nog i det att precis som jag var inne på Donnarumma, att De Ligt har väl några år till godo på Skriniar. Han har bevisat sig i Champions League med Ajax. Visserligen haft en tyngre start i Juventus, men börjat komma in i det nu innan corona satt stopp för det. Skriniar har ju varit i Serie A en grym mittback i ett par säsonger nu och verkligen gjort det bra i Inter. Samtidigt så har man ju inte spelat Champions League förrän den här säsongen, va? Så, och han kommer från en mindre fotbollsnation än vad De Ligt gör, och det tror jag spelar in också. Så jag tror De Ligt med ganska mycket marginal faktiskt.
Ja, fan vad intressant, för att jag kommer nog att buda emot dig här. Jag tänker så här att De Ligt var ju, som du säger, den mest hypade spelaren av alla på transferfönstret, kanske förra sommaren. Han gick ju för någonstans runt 85 miljoner euro till Juventus, tror jag. 75 plus 10 i bonusar. Sen dess har ju han haft det är ändå en riktigt tuff start i Juventus, det måste man ändå säga. Han har ju helt klart repat sig, men jag tror att frågetecknen för hans status som någon slags världsklassback eller kommande världsklassback, vilket man ju såg som självklart innan han gick till Juventus, de har ändå blivit lite större totalt sett, skulle jag säga, även om han har fått lite mer rutin, så han har ju också gjort bort sig ganska många gånger, även om han har gjort bra matcher också. Han är dock fortfarande bara 20 år gammal, som du säger, och har många år framför sig, och det mesta talar ju för att han repar mod och fortsätter att förbättras, så att det är ju en långsiktig värvning som är jättebra för vem som helst. Milan Skriniar har ju däremot, som du säger, varit en av Serie A's bästa mittbackar under ett par säsonger i rad, även om han kanske inte fått lika mycket uppmärksamhet sen Inter värvade både De Vrij och Godin, främst De Vrij kanske, som jag har varit fenomenal. Men Inter-supportrar älskar ju verkligen Skriniar, och jag tycker att hans ledaregenskaper är minst lika goda som De Ligt, som ju har hypats ganska mycket just av det skälet. Jag tycker Skriniar känns som en riktigt grym ledarfigur också. Och ett ganska starkt skäl för att jag väljer Skriniar till slut, det är ju De Ligts väldigt höga lön. Han har ju Raiola som agent, och alla Raiolas spelare har ju väldigt hög lön. Hans lön, De Ligt då, ligger på 8 plus 4 miljoner euro netto om året med bonusar. Alltså 4 miljoner i bonusdelen då. Så det är ju runt kanske 20 miljoner euro brutto i Italien. Det är ju en brutal lönepost för vilken klubb som helst som vill ta över den. Det kontraktet då. Enligt Calciomercato så har Skriniar 3 miljoner netto om året plus bonusar. Så säg att det kanske är max 10 miljoner brutto då. Så det är ju mindre än hälften. Eller kanske precis hälften. Vilket gör stor skillnad på övergångssumman och det liksom totala finansiella paketet för köpande klubb. Även om i och för sig Skriniar lär kräva högre lön vid flytt till ett liksom storlag i Premier League eller i La Liga till exempel, eller PSG och sådär. Skriniar är ju 95 mot De Ligt som är 99. Men jag väljer nog ändå Skriniar här till slut. Lönen då som sagt, och de misstagen De Ligt har gjort innebär kanske lite större osäkerhet. Jag tycker Skriniar känns mer som ett säkert kort. Men om vi kollar på Transfermarkt så ser jag att du får helt rätt, Jesper. De Ligt står i 67,5 miljoner euro medan Skriniar står i 48 miljoner. Är det en rimlig värdering tycker du?
Jag tycker värderingarna här ligger lågt, men att De Ligt ska vara dyrare, det köper jag rätt av.
Ja, värderingarna på Transfermarkt är ju alltid liksom lite konservativa. Alltså blir det budkrig så räcker ju de här priserna förmodligen väldigt kort så att säga. Men, och det beror i och för sig på hur marknaden kommer att se ut nu. Men därmed har det blivit dags för dagens långa Patreon-del, Jesper, som ni alla alltså kan få tillgång till för 10 spänn i månaden om ni sätter månadsgräns på $1 på patreon.com/selpodden. Var en good sport om ni har jobbet kvar, och hjälp oss att fortsätta pumpa ut podden även under pandemin. Länken finns som sagt i avsnittsbeskrivningen. Men nu har alltså blivit dags att återigen prata om en gammal CL-final, och du fick välja den här gången, Jesper, och du behövde ju inte övertala mig direkt, jag nappade direkt, för det här känns ju som en av de mest klassiska finalerna någonsin. Det är ju i och för sig så man säger om, alltså så alla finaler känns ju så på något sätt. Men kan du säga vilken final du har valt?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.